Logistikpodden.
Hej och välkommen till veckans avsnitt av Logistikpodden. Gillar ni den nya signaturmelodin? Den är faktiskt komponerad av dagens gäst, Mikael Haglund på IBM. Han hade hört tidigare avsnitt och hade väl lite synpunkter på den signaturen som jag hade där, som jag själv hade gjort i GarageBand på min iPad. Och eftersom Mikael är slängd på det mesta, inklusive musik, så bestämde han sig för att göra ett försök och fixa till en bättre signatur. Och jag tyckte han lyckades fantastiskt bra. Så att tack så mycket Mikael. Och vad sägs? Ska vi lyssna på vårt samtal som vi hade häromdagen? Nu kör vi. Välkomna hit.
Logistikpodden.
Då sitter jag här hos Mikael Haglund på IBM. Välkommen till Logistikpodden.
Ja, välkommen själv till IBM.
Ja, tack. Vem är du?
Ja, jag är teknisk direktör på IBM i Sverige. Jag har som ansvar att försöka koordinera våra tekniska pre-sales-styrkor när de jobbar med kunder. Jag är också svensk representant för IBMs forskningsavdelning. Vi har inget forskningslabb i Sverige, så jag är så att säga den lokala representanten.
Du har varit på IBM ganska länge, har jag förstått.
Ja, sen slutet av 80-talet.
Sen slutet av, när det var business machines.
Precis.
Det handlade om, ja.
Verkligen. Mycket maskiner.
Kan du berätta lite om den resan du har gjort? Här, vad har varit det man har fokuserat på genom åren? För IBM idag och IBM i slutet av 80-talet är två helt olika företag, naturligtvis.
Verkligen. Man brukar ju säga att man kan inte gå ner i samma flod två gånger därför att vattnet har flyttat på sig. Och även om jag har jobbat kvar på samma företag under väldigt lång tid, så har företaget verkligen flyttat på sig. När jag började så sålde vi stordatorer. Och till det så skeppade man med lite folk och lite mjukvara. Det var lite grovt vad det handlade om. Vi hade ju naturligtvis även PCs och minidatorer, men det stora fokuset låg på stordatorer. Sen har världen förändrat sig, och det vi säljer idag i Sverige till 3/4 är konsultverksamhet av olika slag, tjänster av olika slag. Den resterande 1/4 är mjukvara och en del hårdvara, servrar då framförallt fortfarande. Så att fokuset har flyttat sig kraftigt ifrån att sälja prylar till att sälja tjänster, att förbättra situationen för våra kunder, hjälpa dem att sälja sina grejer.
Och vilka typ av kunder är det som ni har idag?
Ja, det är kunder inom alla marknader. De vi jobbar med direkt är ofta stora företag, stora svenska företag eller myndigheter eller andra delar inom den offentlig sektor. Eller stora svenska delar av internationella företag. Sen jobbar vi väldigt mycket med partners när det gäller att möta de små och medelstora företag.
Och om man då går tillbaka lite grann till din egen bakgrund här. Är du ingenjör?
Ja, jag är elektroingenjör, kattskinselektriker. Svagström.
Kattskinselektriker.
Ja, precis. Inte kraftel utan småel, elektronik och sånt. Vilket är bra när man vill förstå hur datorerna funkar inuti. Men i dagsläget kanske inte så vettigt om man ska syssla med e-handel och sånt. Då får man lära sig nya grejer.
Så att det, ja, jag förstår. Men jag antar att det inte är det du jobbar med idag.
Nej, inte normalt sett. Men det händer fortfarande att man har nytta av sitt grundläggande ingenjörskunnande faktiskt. Internet of things, om inte annat, är ju hett på tapeten. Och då börjar vi faktiskt komma tillbaka till de små enkla prylarna och hur de pratar med sin omgivning, hur de känner av sensorer och så vidare. Då är vi faktiskt tillbaka i elektronik igen.
Ja, just Internet of things är en av de sakerna jag skulle vilja prata med dig om som står på min lista. Här har jag förstått att IBM har en ganska framskjuten position. Ericsson är ett annat företag som också har en ganska framskjuten position. Vart är vi på väg?
Ja, det är en ganska bra fråga. Det vi tror är att världen kommer att fyllas av många, många fler uppkopplade saker. Den utveckling man förutsåg för några år sedan att vi skulle se miljarder med uppkopplade prylar, ditåt är vi redan på väg. Och sen hur uppkopplade och intelligenta var och en av de här sakerna är och hur mycket de kan kommunicera med varandra kommer antagligen att förflytta sig över de kommande åren. Men vi ser definitivt en förändring till att allting blir mer eller mindre intelligent. Och man kan se lite grovt kan man säga i dagsläget att vi kan dela in världen i två kategorier runt Internet of Things. Det är de som tillverkar saker och det är de som äger saker. Det vill säga om man pratar med ett företag som tillverkar bilar eller grävskopor eller gräsklippar eller så är de intresserade av att göra dem intelligenta för att få feedback på hur de används och för att kunna sälja tillbaka i form av tjänster av olika slag till sina slutkunder raffinerad information som de har fått in från till exempel bilen eller gräsklipparen eller vad det kan vara för någonting. Sen är det de som äger saker och det är typiskt då till exempel inom logistikbranschen de som äger en hoper lastbilar och kör runt med eller äger omlastningscentraler eller vad de gör och vill optimera sitt användande av dessa resurser på ett vettigt sätt. Och som de vill veta hur de används och vad de är och vad de gör och så vidare.
Så att, eftersom det är en logistikpodcast detta, i min tankevärld rör jag mig mycket kring logistik. Du rör dig centrerat kring teknologi snarare. Vi känner varandra lite grann sedan tidigare. Det är min bild av.
Ja, vi har saker som kan användas av många olika branscher. Så när samma tekniker eller samma mjukvaruuppsättningar eller så som kan fungera inom sjukvård kan också fungera inom logistik till exempel. Så att jag kommer ju från den sidan som hanterar tekniken så att säga. Men vi måste också förstå den bransch vi jobbar med, till exempel då logistik, för att kunna hjälpa dem att faktiskt bli bättre med hjälp av tekniken.
Jag vet, vi har pratat tidigare om big data framför allt. Kan du förklara lite grann vad big data är enligt dig?
Ja, big data är ju lite av ett sånt där gummibegrepp som i princip säger att vi får mycket, mycket mer data att hantera och försöka dra nytta av och skapa ett värde ur än vi någonsin har haft tidigare och tillgå. Bland annat på grund av Internet of Things eller de uppkopplade prylarna som förser oss med mycket mer information än någonsin tidigare. Vi kan göra en enkel jämförelse med till exempel de avläsningsbara elmätarna. Där man tidigare läste av en elmätare en gång i kvartalet kan man nu läsa av den en gång i minuten om man vill. Och den typen av dataexplosion ser ut många olika områden. Så det finns dels en stor mängd data man ska fatta information ifrån. Sen så en del av datan vill man kunna fatta beslut ganska fort på. Man vill kunna fatta beslut nu på data som man ser nu. Det är ingen idé att veta imorgon vad man skulle ha köpt för aktier idag eller vad man borde ha gett till patienten om patienten hinner dö till imorgon. Så att det finns också en aktualitetsfaktor i big data. Och sen finns det en mångfald av data som man måste kunna fatta beslut på. Som e-handlare kanske man måste fatta beslut på inköps- och försäljningsstatistik, men man måste också förstå vad folk twittrar om just nu eller vad som nämns i nyheterna. Att det plötsligt har blivit väldigt inne att använda ett visst frö i sin matlagning. Om man säljer matlagningssaker kan det vara vettigt att veta att okej, då ska vi se till att det här finns tillgängligt så att folk kan handla det. Och det fjärde är det att mycket av det datat som man samlar in, framförallt ifrån verkligheten, ifrån sensorer och så vidare, det är i sig själv lite osäkert. Om man har en klocka på armen, då vet man vad klockan är. Men har man två klockor, då kan man aldrig vara riktigt säker. För de visar antagligen lite olika tid. Va? Mm. Och tänker då att det istället är tiotusentals sensorer som mäter. Vilka kan vi lita på? Ska vi dra medelvärden och så vidare? Om vi har information om hur trafiken flödar för våra lastbilar. Var har vi fått den ifrån? Gäller det trafiken just nu eller gäller den för en kvart sen och så vidare? Kan vi försöka dra slutsatser ur detta med statistiska metoder och så vidare? Så det är en osäkerhetsfaktor.
Det är ett av mina favoritexempel, nämnde du just där, mäta trafik. Mm. Där vi har en de som är ledande är väl Waze då, som ägs av Google idag. Där du har en app igång och då rapporterar du din position i princip. Ja. Och vad klockan är naturligtvis. Och då kan de sedan mäta trafiken.
TomTom hade ju det ganska tidigt. När du köpte en navigator från TomTom så rapporterade navigatorn tillbaka till TomTom hur trafiken faktiskt flödade. Och sen kunde de sälja det som en tjänst vidare. Det vill säga du kunde se på din navigator var trafiken var tät eller något sånt. Waze tog det hela ett steg till genom att helt enkelt skippa det här med att ha en fysisk navigator. Istället använder man mobiltelefonen. Plus att de la lite mer sofistikering tror jag ovanpå hela analyslagret. Så att de fick en ännu mer värdefull tjänst att förse oss med. Därmed så fick de många användare. Så att även om du inte betalar för att använda Waze så betalar du med den information du lämnar in så att säga.
Ja, alltså som lat tjänstekonsument så får man frågan, vill du logga in med ditt Facebook-konto? Mm. Och då säger man ju ja, naturligtvis. Och en gång i tiden så har man kryssat i en ruta när man skapade sitt Facebook-konto där man också godkände en massa saker. Och det gör man varje gång man godkänner en sån här app. Och då vet Waze helt plötsligt vem jag är. De vet var jag är. De vet hur fort jag kör. Men de vet också vart jag är ute. Eller varför jag är ute och kör. Och vart jag är på väg. Och om jag är benägen att stanna vid en mack av en viss... För det har jag checkat in tidigare på en Statoil-mack till exempel. Då vet de att kommer Statoil upp så ska jag bomba den här personen med erbjudanden.
Yep.
Till exempel. Och det kan jag känna är lite scary. Det där. Många är nog tveksamma till detta.
Det är dels någonting som vi kommer att vänja oss vid en rimlig nivå för vår integritet. Var vill jag ligga någonstans i förhållande till vad jag lämnar ifrån mig och vilket värde jag får tillbaka. För med Waze, bara du började använda Waze så har du börjat leverera data kontinuerligt till ett företag om var du befinner dig någonstans. Men du känner att du får tillbaka ur denna applikation ett värde ifrån den. Du får navigeringsinformation, du får trafikstatusinformation och så vidare. Som gör att det för dig är värt det. Mm. Att du lämnat ifrån dig den här integriteten. Nästa nivå, och jag tror vårt stora trick här kommer att vara hur vi som företag, Waze i det där fallet eller i logistiksammanhang eller andra sammanhang, när vi har en interaktion med våra kunder, göra klart för dem vad vi kommer att begära av dem att de lämnar ifrån sig för typ av information, implicit eller explicit, och vad vi kommer att ge för värde tillbaka. I det här fallet så hade du haft en diskussion med Facebook om vad du lämnar ifrån dig för information. Sen när du aktiverade Waze så kanske du inte tänkte på att Waze också får del av den informationen du hade från början. Utan transparens i det här läget kommer att vara väldigt, väldigt viktigt för alla som ger sig in på den typen av tjänster framöver. Att helt enkelt öppet redogöra för sin slutkund. Vi kommer att få reda på det här om dig och det du gör. Och det kommer innebära att vi kommer att ge dig den här tjänsten. Gratis eller till ett pris. Det kan man ju alltid diskutera. Men så här används ditt data. Både direkt och även indirekt. För Waze har ju då en annan kund i det här sammanhanget också. Om du tar Statoil-exemplet, nämligen Statoil.
Ja.
Som de säljer den här informationen.
Det är ju de som betalar pengar. Betalar ju inga pengar till Waze.
Nej.
Det finns inte ens en premiumtjänst där.
Nej. Men det skulle kunna vara i ett logistiksammanhang, om vi tittar på lite större, så kunde det vara så att du faktiskt köper, att du som slutkund också köper en tjänst av någon annan. Och lämnar ifrån dig information.
Okej, Waze kan man ändå överblicka vad jag betalar. Jag betalar med information om mig själv. Tillbaka får jag en navigator som är ganska smart då. Det måste säga är väldigt smart. Restidsberäkningen har stämt på minuten, de allra flesta fall. Jag hann med ett flyg häromdagen tack vare att...
Jag glömde att fråga om du har iPhone eller Android.
iPhone?
Ja. Hade du haft en Android-telefon så hade du sett att Google redan har mycket av den här informationen om dig. Det finns en man kan gå in på.
Ja, men den har jag varit inne på.
En på sida. Google och se vad Google vet om dig. Dina uppdateringar på din status, var du har befunnit dig någonstans.
Jag ska lägga en länk till den i mina show notes, den sidan. Ja. För det är ganska nyttig läsning att se. Det är en samling med 5 länkar, tror jag. Med vad Google vet om dig, hur de ser dig som konsument. Ja. Vilka annonser de riktar mot dig. Men det som är riktigt scary där är att de kan se var jag har varit någonstans.
Ja, de kan se var du har varit någonstans, framförallt om du har en Android.
Men nej, även min iPhone. Och det är extremt hög upplösning på den här informationen.
Det beror lite på vad man har slagit på för information eller i sina appar. Ja. Men visst, och ur den informationen kan de dra slutsatser som till exempel var du bor och var du jobbar. Och Google tycker jag visar på, nej men, mitt i den här så att säga integritetskränkningen att de vet var du bor och var du jobbar, så visar de samtidigt vad de vet om dig. Och jag tror att det är en väldigt viktig tanke för oss alla som ska jobba med big data i framtiden, att vi förstår att våra slutkonsumenter kommer att vilja ha den typen av möjlighet att titta, vad vet min speditör om mig till exempel. Och en möjlighet att säga att ni får glömma bort det här. Ni kanske inte kan förse mig med lika bra tjänster framöver, men ni ska heller inte komma ihåg den här informationen om mig. Jag tycker inte ni ska ha den.
Det här är ju ändå den öppna delen av sån här intelligence då. Alltså att jag är medveten om den data jag lämnar ifrån mig. Jag vet att de bakar ihop den med annan data. Jag kan på något sätt klura ut vad Waze vet om mig. Och jag kan gå in och se på Googles hemsida, som sagt var en speciell. Allt de vet om mig, vad jag har varit, vad jag gillar för något. Och det är baserat på min sökhistorik och hur jag har surfat när jag har varit inloggad på Google. Så det är det ena. Men sen finns det ju en dold del där jag själv kanske inte är medveten om vad mitt beteende triggar för signaler. Du vet vad jag är ute efter och far här. Det finns ett exempel. Du var den som berättade om det första gången för mig. Jag har sedan läst en hel del om det. Och det är Target.
Ja.
Kan du berätta lite grann om det? För det här är en ögonöppnare för många, tror jag.
Ja, storyn som vi brukar berätta, jag kan väl ta en historie från, det är att det kom in en man på en Target-affär i USA, och detta var några år sedan, det här är inte... Ja,
Target är en stor detaljhandelskedja, ska vi säga, i USA då, jättestor.
Som ICA eller något sånt. Och han började skälla ut affärsinnehavaren därför att de hade fått hem kuponger till hans hem då, och... De här kupongerna var fyllda med erbjudanden runt barnkläder och barnvagnar och så vidare. Men de var inte riktade till mannen och de var inte riktade till hans fru. Utan till hans dotter som vid den tiden gick i gymnasiet. Så han skällde ut affärsinnehavaren för att så här får ni inte försöka locka vår dotter och bli en high school dropout och skaffa sig barn och så. Och affärsinnehavaren, som naturligtvis inte var den som hade skickat ut kupongerna, för det hade ju skett centralt någonstans, bad väldigt mycket om ursäkt och skrapade med foten och sånt och försökte och göra den här mannen lycklig på något sätt. Och efter några dagar så ringde han, eftersom han var en god kundvårdare, ringde han till mannen igen och frågade om allt var väl och om de här specialerbjudandena han hade fått var nog plåster på såren. Och då sa mannen det att det är faktiskt jag som ska be om ursäkt, för att det har hänt saker här hemma som jag inte var medveten om, och min dotter föder i augusti. Och man kan låta det sjunka in, det vill säga...
Hur kunde en reklamnisse på Target veta att den här unga tjejen var gravid?
Precis, och innan hennes föräldrar visste det. Och det har getts översiktliga förklaringar till att hon var inne och tittade på några graviditetssidor, men det var faktiskt inte fallet. Det som Target hade gjort var att man hade pratat med beteendevetare och frågat om hur ska vi få folk att sluta handla hos vår stora konkurrent, jag tror det var Walmart, och börja handla hos oss istället. Och då sa beteendevetarna att det är jättesvårt, det är jättedyrt att betala reklam för att få folk att flytta på sig. Så istället, försök att fånga dem när de gör ett byte i livet, när de gör någon form av skifte. För det är då man ändrar sina vanor, till exempel när man flyttar hemifrån eller flyttar ihop med någon eller börjar på universitet eller gifter sig eller får barn. Och då klackte till i huvudet på en av dataanalytikerna hos Target som sa att jag tror att vi kan hitta i våra konsumtionsmönster, i våra inköpsmönster hos våra kunder, kan vi se när de är gravida. Alla kan ju se när de har fött barn, för då börjar de köpa blöjor och så, men de trodde att de dessutom kunde se när de var gravida. Så de backar tillbaka i systemen och hittar subtila indikationer av olika slag som var en för sig är svag. men som tillsammans säger att de här är antagligen med barn. Så att de kunde börja bearbeta dem innan barnet var född.
Vad var det här för indikatorer? Och det var inte att de gick in och köpte ett gravtest då?
Nej, det var kanske en av dem. Det kan man tänka sig en den är ju lätt binär. Mm. Utan det var såna här saker som att man började köpa oparfumerade hudkrämer. Man köpte stor pack av bomull. I princip bobyggartendenser om man så vill.
Men hur identifierades? För jag antar att det var inte trial and error som gjorde att de hittade de här.
Nej, utan de hade ju information om folk som hade registrerat sig för kundkort eller använt samma kreditkort och handlat på och så vidare. Kunde man identifiera vilka individer det var och sen kunde man gå in i deras inköpshistoria därför att företaget fick matcha kreditkort mot inköpshistoria i USA. Det lär inte vara tillåtet på samma sätt i Sverige, har jag förstått.
Nej, men här har vi kundkort istället. Så då har vi
liksom... kan man komma ditåt i alla fall. Ja. Och på så vis kunde man, så hade man en gigantisk datamängd. Man hade verkligen big data där man kunde gå in och se såna här indikatorer. Så att när man såg en förändring av vissa slag i inköpsmönstret så betyder det antagligen att de var gravida. Sen när det här blev känt så tyckte ju folk att det här var lite läskigt. Så att man började blanda upp de här kuponghäftena. Så att det var varannan barnmat, varannan gräsklippare och motorsåg och så. Så att det inte skulle synas lika väl. Plus att man införde en opt-out-klausul. Men jag tror att om man redan från början hade haft med den här i sitt samtal med sin slutkund. Att vi kommer att kunna hitta den här typen av tjänsteinformation. Så kanske inte peka på just graviditet, men peka på att vi kommer att kunna upptäcka till exempel att du tycker om craft ale eller att du tycker om en viss sorts ost eller att på fredagar vill du ha vissa chips eller någonting sånt. Så att man kunde ge specialerbjudanden och i det här väva in då också att man faktiskt kunde se att de var gravida. Då har man antagligen fått mindre av en smäll på fingrarna när man sen började använda den.
Det här är ju väldigt intressant tycker jag. Mm. Och ska man då titta, man tänker på det ur ett logistikperspektiv. Mm. Vi jobbar med flöden i logistik. Så ser ju jag stora möjligheter att använda liknande tänk då. Till att till exempel prediktera kundbeteende. Även i industriellt inköp.
Ja.
Och därmed kunna ligga före kunderna i sin, när man planerar sin kapacitet, allokera transportkapacitet till exempel, eller lagerkapacitet eller något annat.
Ja.
Att man helt enkelt försöker ligga, men detta har gjorts. Spekulationsstrategi är ju lika gammal som handel är.
Mm.
Det vill säga man har byggt upp ett lager och hoppas att någon kommer och köper. Men jag ser att här kan spekulationsstrategierna bli mycket, mycket mer raffinerade.
Absolut. Och jag tror att en av de utvecklingar vi måste se framöver, som du också pratat mycket om, det är en möjlighet till öppenhet och transparens och utbyte av data mellan kunderna, transportkunderna och de som utför logistiken till exempel. Därför att ofta så har ju det redan gjorts en analys hos kunden. Den som till exempel säljer julgranar till jul eller något sånt vet ungefär hur många julgranar de kommer att behöva sälja den här julen och därmed antagligen ungefär hur mycket transport de kommer att behöva köpa.
Och erfarenheten säger att den 24 december så dyker marknaden ner i källaren.
Exakt. Ja. Så någonstans där borde de kunna på ett effektivt sätt samarbeta med transportleverantörerna. Och det var ju ett trivialt exempel med julgranar, men och även kanske transportleverantörer sinsemellan kunna utbyta information om vad som behöver transporteras framöver. Så att man på ett effektivt sätt vet när man ska samtransportera och så vidare.
Ja, för jag ser, man spinner vidare på julgranscaset här. Ett annat kan vara, jag jobbade i mjölkkyl på en stor mataffär på 80-talet. Och då hade vi en kalender på väggen.
Mm.
Den 15 kommer pensionen, då kommer barnbidraget och så vidare. Och då visste man att vissa varor då skulle man stacka upp lite mer med vissa dagar. Då fick man hjälp av Arla. De sa det, glöm inte grädde. Kaffegrädde var det idag när pensionen kom och massa sådana saker. Och jag ser ju möjligheten här att på inköpssidan då, till handel till exempel.
Mm.
Att har man bättre information om kundernas förväntade beteende så kan man reagera tidigare och vara mer responsiv. Och det här behöver, och nu går jag in i transportledet och underleverantörsledet här. Detta är information som de aktörerna också behöver.
Ja.
Då är vi inne på kommunikation. För det här är, de sitter inte på kunddatan. Kundkorten sitter ICA på, till exempel. Eller Kappahl, eller Coop, eller vem det nu är man styr. Det är de som sitter på kunddatan. Och det är de som sitter på kunskapen om förväntade fluktuationer och allt sånt. Och då, den här kunskapen måste bakåt i kedjorna.
Yep.
Och där ser jag en jättestor utmaning.
Och det här med spekulativ shipping, som är en av våra favoritexempel.
Amazon, ja.
Amazon, ja. Sysslar med. Att kunna ta det ännu längre. Att göra det som en del av vardagen. Därför att som stor industri spelare så kanske du redan vet i princip statistiskt sett hur mycket som kommer att skeppas runt om i hela din kedja imorgon. Att då kunna förse det till de olika leverantörerna, så de aldrig behöver köra grejerna till en omlastningscentral om det inte behövs, utan köra dem vidare till slutdestinationen och så vidare.
Kan vi förklara för de som inte vet här då att Amazon sökte dagen innan julafton förra året numera, 2013, sökte de patent för spekulativ shipping. Det vill säga i princip att de vill skicka varor som ännu inte är beställda. Baserat på prediktiva modeller. Och det här är inget konstigt, än en gång. Spekulationsstrategi finns överallt. Men Amazon är ett utpräglat long tail företag. Det vill säga de har miljontals artikelnummer. Och de säljer väldigt få av varje dag. Det är några få de säljer mycket av varje dag. Och de vill ändå kunna göra detta, trots att det inte är högvolymprodukter, som den senaste Harry Potter-boken var något sånt exempel, att de skickade dem en container till Tyskland för de visste att så och så många kommer att beställas där. Och då så har handlare gjort det hela tiden. Men vad de nu vill göra, om jag har förstått den här patentansökan rätt, den finns att läsa på nätet, jag ska försöka lägga en länk till den också. Så vad de vill göra är att på bred front ta hand om alla de här förväntade ordrarna, skicka godset dagen innan kunderna egentligen trycker på köpknappen. Och långt ut i linjen, hos något åkeri någonstans, matcha det här anonyma paketet som bara ska till en viss stad med en specifik adress. Och det är det ena svåret. Det här är ju jättesvårt att göra systematiskt med så många artikelnummer som de har. De har dessutom, många av sina artiklar ligger inte i deras egna lager, utan de ligger hos underleverantörslager, det vill säga de funkar som en marknadsplats. Och sen har de även byggt in i den här modellen möjligheter för osålda. När deras prediktiva modell säger 20 stycken, men det visar sig att de bara sålde 18. De här två som är överblivna, de lagras då inte i den här staden. Som är traditionellt sett att okej, då får man lägga det där och vänta på nästa dag. Utan de går tillbaka in i systemet och blir levererade någon annanstans.
Mm.
Och det här är enorma datamängder som de helt plötsligt introducerar i ett system som hela tiden bygger på batchhantering, standardiserat, där man bara har behövt ett postnummer tidigare för att fatta alla sina beslut. Och det här är jag jätteimponerad av och de lyckats med.
Och det är otroligt spännande.
Och då kommer jag in på, nu har jag haft en utläggning här, men då kommer vi in på något som jag tycker IBM har gjort som är väldigt spännande, som du gärna får berätta lite grann om. Dels är det Watson. Och dels är det något som jag vet att du visade för inte så länge sedan när vi sågs, vad man har gjort med cancerforskning. Ett väldigt intressant exempel på hur man kan göra för att skapa ny kunskap.
Okej. Vi kan börja med Watson, så ska vi se vilket konkret andra exempel du menar. Watson kom fram som en demonstrator, eller ett forskningsprojekt, för att visa hur långt vi hade kommit i någonting som heter Deep Question and Answering. Där önskan är att kunna ställa frågor, ungefär som i den gamla science fiction-serien Star Trek, där man kunde ställa en fråga till datorn med naturligt språk och få ett kontextbaserat svar tillbaka. Det vill säga att datorn förstod vad du menade. Och om du refererade till hur många människor, computer, hur många människor sitter i det här rummet, så förstår datorn dels vad du menar med själva meningen, hur många personer sitter i det här rummet, men den förstår också vad det här rummet är någonstans, och den förstår vad, hur många är för någonting, och kan, om det suttit en kamera i taket, kunde den titta hur många som var här, eller den kunde gissa utifrån hur många som jag bjöd in till IBM idag till exempel, och komma tillbaka med det, jag tror ni är två stycken i rummet till exempel. Själva forskningsprojektet utmynnade i en tävling i Jeopardy där Watson spelade mot de två duktigaste människorna, kan man väl säga, som har spelat Jeopardy i USA. Ken Jennings och Brad Rutter, den ena har vunnit flest matcher, den andra mest pengar, och besegrade dem rätt så rejält. Det som hände då, vi trodde att detta skulle vara ett demoprojekt och så skulle vi vara klara med det. Det var att samma kväll så började ringa folk till forskningsledarna och sa att det här är precis vad vi behöver i vår bransch. Bland annat ifrån cancerforskningen på ett stort amerikanskt sjukhus. Som sa att vi har precis den här typen av utmaning. Vi har, när vi gick vår läkarutbildning så lärde vi oss 4 sätt att bota cancer och det fanns några medicintyper och så vidare. I dagsläget så har vi ett antal miljoner, jag tror det är 13 miljoner artiklar om just det cancerområdet vi jobbar med som vi skulle behöva ta ställning till. Vi har DNA-information, inte bara om patienten utan om patientens tumör och kan jämföra dem med varandra och se vad är det för förändringar, för mutationer som påverkar just den här patienten. Och sen finns det nya typer av behandlingar och mediciner som just ger sig på de här typerna av mutationer till exempel och försöker att hjälpa just den här patienten. Och göra den här matchningen mellan förutsättningar, den senaste vetenskapliga datat och så vidare. Det kan vi göra manuellt idag, sa läkarna. Men det tar oss flera månader och under tiden har patienten blivit dålig eller död. Så vi skulle behöva den här typen av verktyg som kan hjälpa oss att förstå. Dels förstå då vad vi har skrivit i våra medicinska journaler, vad som skrivs i de medicinska artiklar som vi ska titta på. Och som förstår vad DNA-information är, vad mutationer är, vad proteiner är och så vidare. Och kan matcha och ge oss som läkare en rekommendation så snabbt som möjligt. Sen är det upp till oss läkare att fatta beslutet. Så vi byggde vidare på Watson från denna demo till att bli ett verktyg bland annat för cancerläkare. Tillsammans då med framstående cancerbehandlande sjukhus. Så det är Watson i ett nötskal. Jag vet inte vilket exempel. Nej,
det relaterar till detta. Hur man som cancerforskare kan just söka i alla dessa publikationer. Okay. Och för information. Vad jag vill komma till är att information är inte hierarkiskt organiserad ute. Nej. I världen. Den är hyperlänkad.
Precis.
Och det här är ett exempel på det.
Då är jag med. Då vet jag precis vilket exempel jag tänker på. Watson, det där var då en rådgivande funktion av Watson som cancerrådgivare. Men det går också att använda det som verktyg när man till exempel forskar. Och det jag hade visat ett exempel på då var när man sitter och jobbar med forskning så när man är intresserad av ett visst område. I det här fallet så var det en cancerforskare som jobbar inom det var njur och den typen av cancerformer och tittade på vilka mediciner som då hade verkat mot den typ av mutationer som just den här cancerformen hade som han tittade på. Och upptäckte att det fanns i de vetenskapliga pressen och olika slag fanns det andra mediciner som sade sig jobba mot den här mutationen men som inte hade något med till exempel njurcancer att göra. Så då började han att titta på det, försöka förstå vilken relation de här medicinen hade i förhållande till de andra. Och ser med ett snyggt sätt att åskådliggöra det på kan han se relationen mellan den cancerform och den mutation som medicinen verkar på och kan inse att det här faktiskt går att använda på de cancerformerna som han jobbar med också.
Men nu låter det som att programvaran blev kreativ.
Ja, nej. I det fallet så är den stödjer. Det är lite grann samma sak som man själv kan hamna i när man letar kattfilmer på YouTube ungefär. Man kan fara runt och få en rekommendation på nästa film och så vidare. Men i det här fallet så handlar det då snarare om att systematiskt genomsöka områden som du som forskare är intresserad av. Och det är inte kattfilmer som man går runt i utan det kan vara medicinsk information, det kan vara biologisk information, det kan vara kemisk information. Därför att de här är ju relaterade till varandra på olika sätt inom medicin. Det kan vara från behandlingar som har gjorts, alltså statistisk information. Och annan som du kan väva samman på olika sätt. Och förstå deras relationer med varandra. Och som forskare veta vart du ska gå härnäst. Så att du har ett stöd att snabbt hitta och sammanställa information. Vi har även jobbat med Watson som hjälpmedel för vad ska vi säga, ren kreativitet. Och det har ju då gjorts i matlagningssammanhang. En av de utmaningar som väldigt duktiga kockar har är att hitta på någonting nytt. Någonting fräckt som ingen annan har gjort.
Ja, precis. Det känns som en sån här avtagande.
Ja. Och du skapar någonting nytt och kreativt och häftigt på din Guide Michelin-krog. Stjärnförsedda krog. Och jag har gjort allt. Jag har sett allt. Så det som man gjorde där med Watson var att man matade in i systemet all information om som man hade tillgänglig om vad gör en viss ingrediens? Vad är det som smakar i en viss ingrediens? Vad är det som gör att en tomat smakar som den gör? Hur ser de proteinerna ut eller de andra smakämnena? Vad är det för textur och så vidare? Sen recept. Vad som ingår i typiska recept. Vad som ingår i typiska kök. Det italienska köket, det grekiska, det svenska och så vidare. Och vad tycker vi människor smakar bra ihop? Och vad tycker vi skär sig eller ger en kontrast? Och sen kan man mata in i systemet. Jag har de här råvarorna och jag skulle vilja göra tacos enligt österrikiska köket. Och det sista exemplet har faktiskt gjorts. Utkommer ett antal förslag på recept, bland annat chokladtacos med någonting i.
Knödel tänkte jag.
De tidigare systemen gav i princip en översiktlig rekommendation till vilka andra ingredienser som skulle ingå och vilken typ av maträtt det skulle vara. Därför att det här var ju stjärnkockar trots allt och de kunde ju sen gå vidare i sitt skapande när de hade fått den här första kicken. Men det finns numera även så att säga, färdiga recept för oss amatörer och de är då klassade på en skala från klassiska till fullständigt off the wall kreativa med väldigt konstiga och spännande smakkombinationer. Mm. Allt det här är alltså baserat på att systemet förstår vad vi tycker om för någonting ihop. Och en del av de förslagen som man får till tomat och mozzarella smakar bra ihop, det vet vi ju. Mm. Men det finns faktiskt ett kemiskt skäl till att de smakar bra ihop. De har likartade smakämnen i sig som passar väldigt bra ihop. Och när de där har... När den förmågan har utnyttjats i systemet så har den kommit med förslag som flera av kockarna skakat på huvudet och sagt det här fattar vi inte. Men sen när de har lagat maten så inser de att det här funkar ju jättebra ihop. Och då har man backat tillbaka och tittat efter varför funkar det bra ihop. Då är det kemi bakom till exempel som gör att det passar bra ihop. Så det är väldigt spännande. Det finns på Cognitive Cooking på nätet. Vi kan lägga någon
vi lägger in länk till det också. Det är en hel radda intressanta länkar här känner jag. Jag kopplar ju detta då, det du säger här, kopplar jag till logistik.
Mm.
Och till exempel ett fraktköpande företag, ett e-handelsföretag till exempel, där du har kunder som inte är fasta utan alla kunder är nya kunder kanske, eller du har inga stora fasta flöden och du ska handla upp transporter till detta till exempel, över en kontinent eller något liknande. Alltså det finns extremt många parametrar. Olika länder har olika spelregler, egenskaper, olika kunder har olika preferenser. Olika kundgrupper har kanske olika preferenser. Du märker att det är någon mellan 40 och 50, ja, då vet du att det är ingen idé att jag ens föreslår hemleverans under kontorstid till exempel. Utan där skulle jag kunna sälja in en premiumtjänst som innebär sen omdirigering.
Om det inte är en IT-konsult som jobbar hemifrån.
Om det inte är en IT-konsult som jobbar hemifrån. Alltså det finns en massa sätt att hantera stora mängder ostrukturerad eller svårstrukturerad data för att fatta bättre beslut. Det här är något som transportbranschen känns sig ganska obekväm inför.
Mm.
Man är van vid att lägga data i hierarkiska datastrukturer och tabeller, zonindelningar, batchhantering, enkla regler, postnummer och så vidare. Och det kommer att hända ganska mycket här, tror jag.
Ja,
den närmaste tiden.
Och en del av det som systemet ser ut idag är antagligen för att det ska vara enkelt att fatta snabba processliknande beslut.
Ja, man ska slippa fatta beslut.
Ja.
Besluten finns inbyggda i systemet redan i och med postnummersortering till exempel.
Så dels kan man ju tänka sig ett system som till exempel Watson och andra typer av optimeringar. Att man använder det för att förbättra de befintliga systemen. Det kan vara en första tanke. Och också att vara beredd på förändringar. Att till exempel analysera lagkravsförändringar eller andra typer av regler som kommer att påverka hur till exempel lång godstrafik och sånt kan gå. Och därmed så att säga är beredd på det innan förändringen kommer.
Du menar som alltså simuleringar egentligen?
Simuleringar, ja. Optimeringar, test, verifieringar av att det antagligen kommer att bli bättre om man gör det på ett visst sätt. Så det är den ena delen. Och det andra är just att titta på det som en realtidsbeslutssituation. Jag har den här frakten som måste genomföras, eller det här uppdraget som måste genomföras. Vad är det optimala just nu?
Waze för godstransporter.
Till exempel.
Lite grann, ja.
Ja.
Mm. Sådana företag finns ju på gång, det vet jag. Mm. Det saknas inte initiativ.
Men är de idag riktade mot den allmänna marknaden eller till exempel för specialtransporter?
Det vet jag inte. Det vet jag inte, men det händer ju väldigt mycket här. Problemet är att säga den största tröskeln med initiativ som Waze, för teknologiskt sett så är det är ingen raketforskning.
Nej.
Egentligen. Det handlar om att samla in data och snabbt presentera data som får plats på skärmen i en karta då, att det går så snabbt framför dig på vägen. Det är inte det svåra där. Det svåra där är ju att få tillräckligt många användare, att få kritisk massa.
Mm.
Så att systemet faktiskt kan leverera bra beslutsunderlag till vem som helst.
Och det där är ju en utan att vara matematiker, jag är som sagt kattskinselektriker, så har jag förstått att man behöver inte nödvändigtvis ha enorma datamängder innan man kan börja leverera någon form av värde. Ibland så räcker det med rimligt få datapunkter innan man kan åtminstone börja se ett värde komma ut ur systemet.
Mm.
Antagligen hade till och med de första användarna av Waze någon form av nytta av det.
Så länge de befann sig i samma stad i alla fall.
Ja,
ja.
Och även om de var ganska få till att börja med. Och sen så finns det också antagligen i andra änden en situation där Waze antagligen inte behöver samla in information från alla, för det ger ingen mer information att veta allting om alla hela tiden.
Nej.
De gör det säkert ändå. Ja. Men jag menar, det finns en
något annat eller för att validera och hela tiden, ja, trimma sina modeller.
Precis.
Det kan mycket väl
tänka mig. Så det kan vara så att vi ambitionsmässigt, men det här är ju sånt som duktiga statistiker och analytiker kan titta på. Var någonstans, hur stor är den kritiska massan? Var någonstans börjar vi se värde komma ut ur de nya processerna? Även om vi inte lyckas få alla våra slutkunder att installera vår nya magiska lösning, vad det nu kan vara för någonting.
Mm, mm.
Waze för logistik.
Mm. Ja, vi ser ju samma i vardagsrummet hemma. Netflix har väldigt många svenska hushåll börjat abonnera på, och där blir vi helt plötsligt, får man rekommendationer på nya tv-serier och filmer. Kopplar du ditt Netflix-konto till ditt Facebook-konto så får du rekommendationer baserat på vad dina vänner gillar. Om dina vänner gillar samma saker som du, så finns det antagligen en hög sannolikhet att du också gillar samma som dem.
Ja. Och för dem går det även i andra änden, det vill säga Netflix, när Kevin Spacey heter han, kom till dem med
House of Cards.
House of Cards. Jag tänker på Game of Thrones. Men House of Cards.
Den är också bra.
Ja. Ja, precis. När han kom till dem, det produktionsbolaget, kom till de olika tv-bolagen och sa att vi skulle vilja köra den här serien som vi tänkte skulle heta House of Cards och fungera på det här viset och så vidare. Så sa de andra tv-bolagen att det där är fullständigt ointressant. Men Netflix tittade i sitt data och sa att det där är precis vad våra tittare vill se. Den där karaktäristiken är väldigt framgångsrik i de program eller filmer eller tv-program eller så, som vi har visat via Netflix. Så vi tror att det kommer att bli en stor hit. Och så valde de då att egenproducera House of Cards.
Och släppa alla avsnitt samtidigt.
Just precis, för det var en annan sak de hade upptäckt. Ja. Att folk som gillar någonting gillar och gärna se. Inte sitta och vänta en vecka
binge,
på nästa. Liksom.
Binge-watching, ja. Att de sätter sig i soffan och kollar på en hel säsong.
Precis.
Ja. Det har man ju gjort med House of Cards till exempel. Jag känner mig träffad av deras targeting där, måste jag säga. Så att om vi ska avsluta med att blicka lite framåt här nu. Alltså det här är ju nu. Det här, det vi har pratat om nu, det händer nu. Watson och cancerforskningen, Waze och Netflix och Amazon och alla de här. Utvecklingen går ju med rasande fart. Mycket av utvecklingen sker i garage, på små studentrum. Sker inte i företagsvärlden, så storföretagen. Vad har vi att vänta oss, tror du, av framtiden här? Så långt som du vågar säga.
Ja, jag tror att vi ser mer av företag som ägnar sig åt omstörtande verksamhet baserad på data och analys. Exakta detaljer i de olika branscherna, vilka som kommer dyka upp, det är svårt att förutsäga.
Nej, det vet man inte.
Det ligger liksom i det här med att vara omstörtande.
Mm.
Men det är ju inte så att det blir mindre data, och det är inte så att det blir högre trösklar. Flera av de bolagen som har varit omstörtande, som Uber och
Airbnb och brukar man nämna.
Många av de här har ju faktiskt, det har ju inte varit studenter utan pengar. Det har ju funnits investerare som har varit villiga att investera i det också. Så att ur någon synvinkel så är det är ju seriösa företag ur den synvinkeln. Men vilka sådana som kommer att dyka upp i till exempel transportbranschen, det får vi ju se. Det är alltid spännande att hålla ögonen på vad Amazon gör. För de har ju både musklerna, de har sin egen interna marknad, och de verkar vara väldigt hungriga på att prova nytt hela tiden. Mm.
Sen har vi Alibaba.
Så har vi ju kineserna.
Ja, som är en helt egen liga ibland.
Ja,
ja.
Ja, det jag visste ju att de skulle sälja väldigt mycket på den kinesiska singeldagen, men det var slutsiffrorna blev enormt.
Astronomiskt, alltså. Ja. Och men där ser man, Amazon är ju själv en omstörtande, men de är ju etablerade nu. Så att om man kan se något gemensamt för flera av de här, så är det att de utmanar branscher med stora uppbyggda värden, stora balansräkningar och därmed en trögrörlighet. Hotellbranschen till exempel, telekom var ju också sån. När Skype sa att varför ska du ha en telefon när du har en internetkoppling? Till exempel då.
En sak flera av dem har gemensamma är ju att de, klassiskt sett, så när en marknad mognar så byggs det också upp väldigt höga barriärer i form av lagstiftning och regler och annat, som ofta i slutändan gynnar de befintliga spelarna.
Taxi
är ett sånt exempel. Ja. Även Airbnb och hotellmarknaden är samma sak. Det finns väldigt höga regler för om du vill driva ett hotell, framförallt i USA, vad det gäller säkerhet och så vidare. Men flera av de här bolagen naggar ju de här i kanten. De springer runt i ytterkanten av det som anses lagligt eller fint eller så i den befintliga branschen. Och jag tror att det får man nog nästan räkna med om man ska göra den här typen av förändringar i olika branscher. Man måste ha folk som är beredda att vara lite wild and crazy och inte bara följa branschens befintliga spelregler, utan bryta mot dem någonstans och ut i kanten och tänja lite på dem, och ibland vara ute i tassemarkerna för det som är så att säga lagstadgat eller reglerat och så vidare. Därför att det är då man ser en förändring. När slutkunderna ser hur mycket bättre det blir, så driver man snarare igenom en lagförändring eller regelförändring eller de facto hantering än man hoppar av.
Jag tänker på Apples Think Different-kampanj där de sa att here's to the crazy ones, sa de. och så vidare. Alla som är lite obekväma, och du kan göra mycket, du kan ignorera dem och så vidare. Eller du kan inte ignorera dem, men du kan tycka illa om dem, och behöver inte hålla med och så vidare, men du kan inte ignorera dem. De här galningarna som de kallar dem då, lite kärleksfullt. Och så visar de bilder på Einstein och Gandhi och ett antal andra tongivande personligheter då.
Och det är väl främsta skälet till att man som företag i vilken bransch det än bara månne ska känna sig hotad, är att det som man, den egna organisationen i 99 fall av 100 är bäst på, det är att krossa de som försöker bryta status quo.
Homeostaten,
ja. Att motarbeta alla som sticker upp, det är man väldigt duktig på. Men att själv snabbt inse att nu har det hänt en förändring i den här branschen. Det är förändring i förutsättningar, i teknikskiften och så vidare. Så nu borde vi göra saker på ett helt nytt sätt. Det är de flesta organisationer väldigt dåliga på att göra, därför att man är uppbyggd för att försöka stoppa sånt.
Ja, människan i sig. Man pratar om, så här, vem vill ha förändring? Ja, det vill alla. Vem vill ändra sig? Det vill ingen. och så är det ju. Jag var på en sån kreativitetsföreläsning med Theo Harin. Han sa, när ni kommer hem ikväll så lägger ni er i er partners säng och ser hur länge ni får lov att ligga kvar där.
Precis.
Eller borsta tänderna med fel hand. Så här. Det är väldigt svårt att bryta vanor. Och det, skalar man upp det till en organisation då, så ser man ju naturligtvis det också, att förändring råkar vara grundtillståndet, det är någonting man helst undviker att bejaka då.
Precis.
Och man vill helst bygga upp något stabilt och varaktigt som man då kan planera och batchhantera, och precis så som transportbranschen jobbar. Och många andra branscher också. Mikael, vi har suttit längre än vad vi hade tänkt, men det har varit väldigt trevligt att ha det här. Tack så mycket.
Tack.
Logistikpodden.